I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig Hasse Brontén. Idag heter min gäst Janne Gustafsson som jag under en tid jobbade tillsammans med i alla fall på samma polisstation vid Norrmalmspolisen i Stockholm. Han har idag slutat som polis och varför kommer han att berätta lite senare. Var försiktiga alla där ute och ha en trevlig lyssning. Välkommen till Snutsnack, Janne Gustafsson.
Tack, Hasse.
Jättekul att du är min gäst. Du är en av de få gästerna hittills som har slutat som polis.
Är det så? Jag tyvärr inte lyssnat på alla dina avsnitt, men några har jag.
Det blir lite minus i kanten här. Men vi...
Jag kämpar.
Lyssna gärna när du har tid. Men när började du på poliskolan?
Augusti 1989.
Exakt ett år efter H. Brontén.
Ja, jag är räv mot dig
alltså. Och för er som lyssnar då, så var räv, jag tror att det är kvar än idag. Men så räv var ju då någonting negativt egentligen. Alltså räv eller rävjävel var en ung polis.
Yngre i tjänst än någon annan. Mm. Så jag kommer alltid vara räv gentemot dig. Det spelar ingen roll vad vi gör eller inte gör.
Precis. Okej, då började du och då fanns det ju bara Sörentorp.
Ja, Sörentorp. Helene Lund.
Och var kom du ifrån? Var är du uppvuxen någonstans?
Västkusten, Falkenberg.
Falkenberg.
Falkenberg pratar man då.
Ja, ah, okej. Okay. Hade du några tankar kring att du skulle jobba som polis när du blev äldre?
Ja, det var som jag minns det idag så var det det jag ville bli.
Det var så?
Det eller brandman var nog på näst på tur.
Vad var du uppvuxen i för typ av familj? Vad gjorde dina föräldrar?
Arbetarfamilj, pappa körde lastbil, var deltidsbrandman. Mamma jobbade i kök och på olika ställen. Sådär.
Men då kom du in på skolan. Hur var det då att gå på polisskolan?
Ja, det var väl... Som jag minns det så var det var bra, men det var slitsamt. Jag är inget geni så. Jag har inga andra studieskulder. Jag fick kämpa med det teoretiska.
Ja, var det så?
Det var lättare för det praktiska och övningar och sådär. Mm. Men jag vet, jag fick plugga inför proven. Ja. Det kommer jag ihåg.
Men du stod där i Blåhallen till slut.
Ja, just det, i Blåhallen var det. Ja. Och så gjorde det var ju annorlunda då mot nu. Mm. Med praktik där i 1,5 år var det, va?
Just det.
Då var jag på Norrmalmspolisen och i city här i Stockholm.
Just det, för det är så vi känner varandra back in the days då. Då jobbade du på Norrmalmspolisen och du jobbade i den beryktade då, får man väl ändå säga, A-turen på Norrmalmspolisen.
Eller berömda.
Eller berömda, så kan man säga. Ni var väl både berömda och beryktade. Och varför var det så att den här A-turen på Norrmalm var då berömd slash beryktad?
Ja, om jag nyktert kan se bak på det, tillbaka på det idag så är det ju för att det fanns ju något gammalt där för både min och din tid i mitten på 80-talet som det gjordes filmer om och så vidare som levde kvar A-turen liksom. Well, när vi kom dit, ja, det var lite mer auktoritärt, lite äldst går först och man står upp och hälsar på varandra och sådär och pressväck på armarna och man jobbade i skjorta slips året runt, ingen polotröja där inte.
Just det, ni hade några små egna regler.
Ja, skärmössa om det var fotpatrull. Och yngst fick sitta inne Och det tog ju då ett halvår till det kom en annan räv som fick sitta inne istället. Men det var okej.
Och när du säger yngst då, så att, eller sitta inne menar jag, förlåt, yngst förstår vi. Men att sitta inne, så menar du, då fanns det två sätt att, så att säga, sitta inne på stationen. Och vilka var det då?
Ja, antingen satt man på framsidan i reception. Mm. Det här är ju gamla, var det? Bryggargatan, hette det?
Precis, eller hette det till Järnvägsgatan. Östra Järnvägsgatan. Ja.
En riktig polisstation. Mm. Trasig, skitig. Satt i väggarna där på riktigt.
Eller? Ja, det var det, så var det verkligen.
Ja, reception, och tog emot anmälningar och svarade i telefon. Inte 112-telefon, men andra frågor. Mm. Och eller så satt man på baksidan på arresten, och då fick man ju vara arrestvakt och kolla cellerna eller hålla förhör med nyligen gripna och omhändertagna.
Just det, och så, mitt minne var ju att man satt ju hellre på baksidan, för det var ju där det hände grejer.
Ja, det var lite mer drag där, i alla fall en helg, va? Fredag, lördag. Mm. Framsidan var inte lika sexigt.
Sen kommer jag ihåg nu, bara för att vi tar upp det. Jag tror jag gnetade något pass eller några pass på A-turen, och då satt man ju där och väntade på utsättning, kallades det för.
Och alla vet vad gneta är.
Nej, just det. Gneta ska vi säga. Jobba extra.
Ja, övertidspass.
Övertidspass, ja, precis. Skrev man upp sig en perm.
Ja, just det, den permen. Ja. Den finns nog inte längre.
Skrev man upp sig en perm och sa man, då sa man, jag är ledig fredag, lördag, se om jag får någon gnet. Ja, just. Fick man det ibland.
Klassiskt.
Och då var det A-turen, skulle jag gneta A-turen. Sitter man där, väntar på vakthavande. Och då stod ju alltid någon i dörren.
Just.
Jag vet inte om det var yngst eller det var någon som stod i dörren, så såg när vakthavande kom, eller
i korridoren med pärmen under armen.
Och då skrek han till turlaget och de som sa så här: kungliga, var det inte så?
Det där är nog då den där myten.
Nej, men jag var ju med om det själv. Vi ställde oss
upp. Jag har ju själv stått i dörren och man sa, när man såg när vakthavande kom, då tittar man in i rummet och det satt en 20-30 hungriga poliser där. A-turen, stå upp.
Inte kungliga?
Nej, inte kungliga. Inte vid min tid i alla fall.
Jag kan minnas fel då. Men man fick stå upp i alla fall. Absolut. Och det gjorde vi inte i min tur.
Och tur, så kom vakthavaren in och sa han god kväll eller god morgon. Och så sa alla god morgon, god kväll. Varsågod och sitt. Så det var ju inte mer märkvärdigt än så egentligen.
Nej.
Det är ju lite överdrivet det där. Och så går det då någon sån...
Är du säker på att det inte var kungliga?
Nej, inte hur gammal, jag minns inte.
Nej, okej. Okay. Vi nöjer oss med, eftersom du var i den turen, så sa han A-turen stå upp.
Vid den tiden.
Vid den tiden. A-turen stod upp, stod man upp, så kom vakthavaren och sa god kväll, och sen satte man sig. Ja. Sen jobbade du där ett tag. Sen vet jag att du bytte tjänst ganska tidigt, va?
Men jag var ju vanlig ordningspolis.
Ja, precis. Som jag också
var. Det
var
ju så vi, våra vägar korsades när du höll på med ditt jagande på plattan där.
Ja, just det.
Jag tänkte på det när jag gick hit och gick i Kungstrappan ner här. Den rulltrappen, det var det inte tidigare. Där var det ett ställe där ni kunde tråla upp dem, eller hur?
Det var det nog, ja. Man har varit på de flesta ställen.
Fick stötta er där ute i land när ni grep. Jäkla jobb ni gjorde, ni var grymma.
Det var faktiskt en spännande tid. Gatulangningsgruppen hette ju det. GLG.
Otroligt dedikerade killar och tjejer. Alltså.
Ja, det var roligt. Mm. Jo, men då, du jobbade som ordningspolis och sen så sökte du dig, om inte jag missminner fel, till piketen, va?
Stämmer. Mm. Och gjorde testerna och kom in där och började där 95. Mm. Och piketen, idag heter det väl Stockholms insatsstyrka, tror jag.
Okej.
Okay. Mm. De har döpt om sig. Mm. Och finns i Göteborg och Malmö också.
Och vad jag gillade med piketen på den tiden, det var ju då att man hade den här insatsstyrkan som det ju var på sin tid, men i varje turlag.
Ja, just det.
Man hade ju en A-turspiket, en B-turspiket, C ända ner till H. Och sen när man hade något jobb som man tänkte, här behöver vi hjälp eller stöttning, då kunde man ringa sin piket, så att säga.
Ja, direkt till dem liksom.
Direkt till dem. Men så har det ju inte funkat på ganska lång tid, tror jag, i Stockholm.
Centraliseras.
Precis. Och sen kunde man spela bandy mot piketen och bli riktigt uppsmiskad mot
klockan
väggen.
Klockan 12 på natten.
Ja, det var inte klokt.
Och sen åt man hamburgare.
Gick och tränade 02:30. Hur var det då? Hur var det att jobba på piketen? Då kom du med nya killar, fick nya... Ja. För det var väl egentligen bara killar?
Bara killar. Ja, men det var, jag säger det nu när jag ser tillbaka och folk frågar mig. Liksom, när jag var på någon manspolisen på ordningen, då tyckte jag att det här är ju det roligaste jobbet man kan ha. Mm. Jag hade en fantastisk sammanhållning. Jag var ute och riv och slita i det skitiga jobbet. Liksom.
Mm.
Men vi hade, det var bra. Och sen på piketen då tyckte jag, ah, men det här är det bästa polisjobbet man kan ha. Sex grabbar i en skeva buss med svarta rutor. Och tränade mycket, gymmade mycket, var mycket på skjutbanan och övade. Vi var ju en specialenhet som hade mer utbildning och utrustning för att kunna klara av farliga situationer. Mm. Och då, det blev ju en jäkla sammanhållning där. Man blev tajta. Och det var ju såklart väldigt grabbigt då. För det finns och fanns. Fanns inga tjejer än så länge som har klarat de fysiska kraven, är det väl, vad jag förstår.
Nej, just det.
Så det är inte förbjudet på något sätt.
Nej. Har du kontakt med de här killarna som var i din grupp fortfarande?
Faktiskt inte någon i min grupp, men några ifrån piketen där som absolut som jag har kontakt med. Men det är ingen kvar där. Liksom. Det...
Så... Om jag tolkar det rätt här, så fördel med att vara i en piketgrupp då och jobba så är kanske sammanhållning, gemenskap, träna mycket tillsammans.
Man blir en väldigt tajt enhet. Som är, när man gjorde sina speciella jobb så var man ju ruggigt väloljat maskineri. För man hade ju övat och övat och på de här speciella insatserna för inbrytning i hus eller lägenhet till exempel. Mm. Då kände man, shit, vi är bra på det här alltså. Och det var ju det man såg fram emot. Nu hände ju inte det så ofta då. Men...
Nej. Vad skulle du säga, skulle du kunna se några saker som var mindre roliga med att vara på piketen? Du sa att då var det det bästa du tänkte, men fanns det någonting där som...
Ja, men det var ju mycket väntan där också. Man satt på arslet i bussen eller i en buske i skogen eller i någon trappuppgång och vänta på att få det här go, go, go som inte kom så ofta egentligen, för man löste det på ett annat sätt, va?
Just det.
Eller busarna inte dök upp etc.
Ja, precis. Mm. Hur länge var du på piketen då?
Till 2003, så det var 8 år. Men under den tiden så jobbade jag för FN i 2,5 år utomlands också i några konfliktzoner.
Hur var det då att komma utomlands?
Ja, det var ju bra att få lära sig och se något nytt och komma ifrån lite. Ja, väldigt lärorikt. Så jag var i Bosnien 1 år och i Georgien 1,5 år vid 3 tillfällen sammanlagt.
Mm. Jag vet, för vi har pratat lite innan du och jag, och jag vet att den historien du har med dig, jag tänkte att, för att jag vet att den är under den här tidsperioden när du jobbar i en piketgrupp.
Ja, just det.
Jag tänkte att vi kanske kunde ta den och sen kan vi gå vidare lite med vad du fortsatte med som polisen.
Mm. Ja, det slutade inte där.
Nej, precis. Nej. Det slutade inte där.
Nej, men eftersom vi är på den här tiden i slutet på 90-talet. Ja, men du frågade om någon speciell händelse som jag kommer ihåg särskilt eller som har satt sig någonstans.
Ja, som har berört dig.
Ja, berört mig. Inte så att jag har förändrat mig eller mitt liv. Men, ja, men jag minns det här tillfället.
Mm. Berätta.
Och det är några saker. Nu, eftersom vi skulle ses idag, så har jag tänkt tillbaka. Liksom, vad kommer jag ihåg mer än annat? Och det, ja, först vad vi var när vi fick det här caset. Mm. Vi stod såklart och drack kaffe på Shell Lindhagens plan.
Just det, där
var... Jag är 100% säker på att det var så. Vi jobbade natt. Man börjar med en fika efter att ha tränat och åker ut. Så klockan är förmodligen vid 10:30, 11:15 kan jag tänka mig. Och så ringer telefonen på gruppchefen. Och så ser man att han går ifrån och säger, ja, grabbar, vi får åka in och rusta. Alltså då åker jag in till våra lokaler på Lilla Essingen då och rusta. Det betyder, ja, vi har fått ett case, vi ska ut och...
Och vad innebär rusta mer när ni, konkret när ni kommer till era lokaler? Vad gör ni då?
Ja, lastade, nu vet jag inte hur det funkar idag, men vid den tiden så var det att vi hade ju inte förstärkningsvapen, alltså tunga, långa vapen med oss, utan de fick man hämta i vapenförrådet då. MP5er och gasvapen och sådana här saker. Och sen inbrytningsverktyg och skyddsutrustning, mer västar och sköldar och hjälmar. Och, på den tiden så åkte man inte omkring med allt, utan man fick åka in. Och,
men var det snabbare här då? Eller?
Ja, och det är en sån sak som jag minns som var häftigt i gruppdynamiken där. När man fick det här ifrån han, gruppchefen då bara rullade på liksom. Det är inte så att han behöver peka på att du gör det, utan vi kommer in i garaget och alla bara försvinner åt varsitt håll och så bara fyller man bilarna med rätt grejer och det är ingen som kollar och dubbelkollar för...
Det blir fixat.
Ja, och då är det ingen som håller på att dra dåliga skämt och boxar i magen och slår i bakhuvudet liksom. Det är, nu är det jobb.
Mm.
Det andra gjorde vi hela tiden annars. Okay. Ja, du vet hur det är.
Aha, aha.
Ja. Och så gjorde vi det, rustar, och han drar lite snabbt bara, vi ska ut till en ö i skärgården. Jag är inte mer specifik än så idag för, så att inte någon kan känna igen sig. Och kustbevakningen ligger och väntar på oss vid en hamn långt ut och ska köra ut oss. Och det är en misshandelshistoria, och pappan i familjen är kvar i huset och det är två små barn, och han har vapen och mycket jaktvapen. Ungefär där stod vi då. Mm. Och på ön finns nu en polispatrull, en vanlig polispatrull, som håller på att hämta in uppgifter då ifrån misshandlade offret, mamman i familjen då. Ja, så det var ju full galopp ut, allt vad tygen höll. Det var kallt, det var vinter. Mm. Det är också en sån sak som jag minns, att det var så här, nu kanske jag har förskönat det genom åren, men det var så här krispigt, minus 15, klart, snö, det knarrar när du går med dina kängor, kallt som fan.
Vad tänker du på? För nu har ni fått den här informationen, ni ska ut, ni ska bli hämtade med båt, ni ska ut till en ö någonstans i Stockholms skärgård. Och ni vet att det finns både vapen och barn inblandade. Vad resonerar ni någonting sinsemellan här då i gruppen? Eller hur går det till?
Vi på vår nivå, vi liksom manskapet, vanliga soldater, vi tänkte nog bara på det rent tekniska och taktiska. Mm. Inte på den stora taktiska biten, hur ska vi lösa det? Utan vi är ju inne i våran, hur ska vi göra om vi ska gå in eller om vi ska göra en offensiv lösning på det hela. Så då vi pratar om att vilka ska vara säkringsmän, alltså vilka ska lägga sig runt huset för att säkra byggnaden, vilka ska vara inbrytningsstyrkan, vem går etta, tvåa, trea. Vad har du för vapen? Vad har du för utrustning? Vi snackar om det praktiska. Så det är klart när man kommer ut. Mm. Så man inte börjar stå där och stensax på sig. Mm. Men man sitter inte och pillar med grejerna, för de ligger i väskor. För vi vet ju inte hur det ser ut eller vad det blir för lösning på det hela. Han kanske har lämnat när vi kommer fram. Mm. Behöver ju en hund för att spåra. Så det är ingen idé att gå in på skruv- och mutternivå heller. Vi vet inte vad det är för dörr eller hus och... Sover de när de är vakna. Just det. Men vi bygger upp en plan i alla fall. Mm. Vi kommer ut på ön. Kustbevakningsbåten kör oss över. Och det finns ju, det här kommer jag också ihåg. Det finns ju inga bil. Vi har ingen bil med oss. Så det är någon dam i en blå folkvagnsbuss som möter i hamnen där. Okay. Ja, förmodligen hon som kör posten, varorna, skolskjutsen, allt. Och då hon fick köra oss då, några vänder till en gård där man hade gjort som en stab. Där finns yttre kommissarien, du vet. Han som höll i det då, som var ansvarig. Och sen så fanns där då den här polispatrullen som var först på plats. I alla fall är det så här jag minns det. Mm. Det är ju nästan 20 år sedan. Mm. Det betyder att vi är ganska gamla, Hasse.
Måste du påminna mig?
Ja. Jag vill inte vara ensam. Och så den här stackars kvinnan då, som har fått bokstavligt talat hals över huvud, fly hemifrån i nattlinnet och ett par tofflor i minus 15. Och
är det partnern då? Till
ja, och lämna barnen. Och därifrån får vi ju nu då alla uppgifter, men där kan ju inte alla storma in, så vi tar ett rum i det här gården, huset, och börjar plocka upp våran utrustning, och snabbt så vill vi skicka ut en säkringspatrull, så de drar på sig snödräkter och tar med sig de vapen de behöver för att säkra huset så inte någon drar därifrån, för han ska vara kvar. Och sen så vi andra börjar plocka på oss det vi ska ha. Och under tiden är det någon då, gruppchefen eller någon annan, som hämtar uppgifter från kvinnan. Liksom, hur ser huset ut? Vad är det för dörrar? Hur många våningar? Hur många rum? Vad är sovrummen? Vad har han för vapen? Vad har han sagt? Vad ska han göra? Och varför? Och, ja, så mycket information som möjligt. För utifrån så ser man ju bara ett rött hus, liksom en liten bondgård.
Just det.
Och sen så, men vi vill ju galoppera ut så fort som möjligt, så vi riggar och gör oss klara, och vi vet inte vad som ska hända. Och han har under den här tiden när vi är på väg ut med, innan vi är på ön, ringt till 112 och sagt att den här mannen som är vapen och barn där, och sagt att han kommer det någon polis hit så ska jag knäppa dem.
Okej.
Okay. Alltså han mådde inte bra, han var alkoholiserad. åt antabus, hade krökat ändå på det, och det är väldigt obra. Mm. Och ja, han mådde psykiskt dåligt, och sen slaget på frun, och ja, det var bara katastrof, illa.
Mm. Jag fattar.
Fruktansvärt. Och hade jättemycket jaktvapen, vilket kanske inte, det är ju inte ovanligt på landet. Så, han har aldrig begått någon våldshandling mot någon annan tidigare. Och ja, där stod vi då. Så vi blir framskjutsade av den här folkbussen igen då, och så tar oss fram lite snyggt och tyst taktiskt där, och så grupperar vi bakom en gammal traktor som kanske står då en 25 meter från huset. Mm. Men nu har ju redan kollegorna observation på huset och alla fönster då, så vi får ju information. Ingen har sett något, ingen har hört något. Det är helt tyst. Och det är mitt i natten och det är väldigt svart ute, men månen skiner, så det är sådär krispigt klart liksom, och så tyst. Mm. Man hör sitt eget andetag, va? Mm. Okej. Nu kan det ju ta hur lång tid som helst. Och det är inte som på film att det liksom står fem andra piketgrupper bakom hörnan och avlöser den, så kan man gå in och fika och värma tårna liksom. Nej. Det var vi. Vi kanske var sammanlagt 8-10 stycken då. Och jag ska gå etta. Det betyder att jag ska gå in först i huset om vi ska göra en offensiv lösning på det hela. Ja, tiden går, ingenting händer. Man undrar liksom, man bara säger till gruppchefen, men vad fan händer? Ja, de funderar på om de ska ringa in liksom. Men ringa in, det är tyst, de sover. Mm. Varför ska du väcka honom nu liksom, och väcka den björn som sover? Mm. Kanske blir tokigt igen. Nu har det varit tyst i flera timmar. Klart att han sover. Ja, men ni kan inte gå in, då kan det bli en gisslanliknande situation.
Just det.
Idag kan jag förstå resonemanget. Att förhandla är ju oftast bättre. Mm. Inte alltid. Det finns situationer som inte går att lösa med förhandling. Men ja, man får ringa. Och vi står utanför. Vi hör hur telefonen ringer där inne. Man hör det här. Den fastlinade, vet du, en sån gammal bakelittelefon.
Just det.
Ja, händer ingenting. Grabbarna ser ingenting i fönstren. Det är tänt på bottenvåningen. Det är mörkt på övervåningen. På övervåningen ligger sovrummen. Där hade vi fått informationen. Mm. Två pojkar under 10 år. De, som jag minns det, runt 4, 7, 8 år någonting. Så där var de, bröder då. Och så pappan. Två jakthundar också ska finnas i huset. Eventuellt om inte de har försvunnit. Okej. Okay. Nej, det är ingen som svarar. Alltså jag frågar gruppchefen, men kan jag få smyga fram och kolla in genom fönstren om man ser något, hur det ser ut liksom. Jag bara, men gör det. Så jag tiftapp, tassar fram där, och kom ihåg, jag sträcker mig upp. Nu, dålig radio när jag visar med händerna hur jag gör. Aha. Men tittar in genom fönstret och fönstren, och jag kan se det ligger jättemycket ammunition liksom bara utslängt på ett köksbord och vardagsrumsbord, och ligger olika typer av vapen, jaktvapen där. Okay. Jag är ingen vapenspecialist, kan inte säga vad det var, men det fanns grejer där inne. Men det är helt tyst, inte ens hundarna hör eller ser jag. Okej, okay. Och så går jag upp på trappen, det är sån här trätrapp med en farstukvist heter det så, som går ut så klassiskt gård, och så det knirrar lite i trappan. Och så känner jag på dörren. Sakta, sakta. Och öppna. Den är olåst. Och så hör jag i trappan hur det rasslar ner. Ja, hundarna då. Bara, de får inte börja skälla nu. Så jag bara släpper och så backar jag sakta ner. Okej. Han sover ju. Det är olåst. Så vi är tillbaka och så tisslar, tasslar. Kan vi inte komma igen nu? Vi gör en tyst inbrytning. Alltså att vi går inte in med buller och bång. Du vet, distraktionsgranater och skriker polisen och står still. Utan vi smyger in. Det gick ju bra det här. Han ligger ju och sover. Han är ju helt borta efter den här natten. Okej, ringer till kommissarien. Kan vi få beslut på det? Vi får inte göra någonting på eget initiativ. Om det inte är uppenbart nödvärna så att det börjar...
Precis, ja.
Hej, babriba, skjuts till höger och vänster. Liksom. Mm. Men då får vi... Efter många omgången så säger han ja till det då. De ringer igen, vet, som jag minns det. Men det är inget svar. Så då går vi fram, grupperar vi ytterdörren. Och då har vi med oss en hundförare också som klädsamt har kommit. Som ska kunna ta hand om de här jakthundarna. Just. Han får gå i kön där. Och så jag vet, jag går etta, jag har MP5a. Det är en förstärkningsvapen, det är en sån...
K-pist, va?
K-pist, ja. MP5, M-maskinpistole, FUNF.
Tyska grejer, det.
Bra grejer. Mm. Alla har sett dem på film. Mm. Men det är en stor pistol. Och John går tvåa. Jag vet att han har en distraktionsgranat i sin hand. Det är alltså en flashbang-grej. Det är en ofarlig sak, men som låter och lyser.
För den har man då, så att man blir ganska... Man blir väl lite chockad om det, det både smäller och lyser och man stannar till för någon sekund för att man inte vet riktigt vad som händer.
Ja, det är så som det låter, distraherad.
Ja,
för att vi ska få de sekunderna för att få övertaget. Vi har ju hörselkåpor och glasögon. Mm. Och är dessutom beredda på att det kommer att smälla jättehögt här nu. Mm. Så det är ju en defensiv metod att använda. Mm. Så då har vi sagt, det var ju våran taktik, det hoppade jag över här, att vi pratade om, vi gör så här. Jag såg inget på nedervåningen, de sover där uppe, de ligger där och sover. Vi struntar i bottenvåningen. Jag och tre till går direkt på övervåningen till sovrummen, säkrar dem. De andra i kön fyller på och tar bottenvåningen. Annars brukar man ju börja med att säkra botten och gå uppåt. Mm. Men nu prioriterar vi det. Det är ju en liten chansning, men det är mycket här i livet. Ja, så öppnar dörren sakta, sakta. Och där står hundarna och viftar på svansen. Dåliga vakthundar, men så bara chasa ut dem och så sprang de ut och hundföraren tog tag om dem där ute. Och sen så gick vi sakta upp nu då, inte springa. Och jag känner, John han går så nära så att man känner att han är i ryggen liksom, för jag går ju där och riktar vapnet uppåt om man ska möta honom. Nu, redan nu när jag pratar här så har jag ganska hög puls, tror jag.
Ja, du kommer, du kommer tillbaks till
ja,
den här.
Ja, och då hade jag ännu högre puls förmodligen.
Såklart.
Men vi går upp för trappan och så hade vi fått att föräldrarnas sovrum var till höger, barnens till vänster. Mm. Och då hade vi bestämt också att ja, men om han är i sitt sovrum, då stannar vi där. Den dörren är dessutom var den stängd. Så vi stannar där, jag först och kollegan i ryggen. Och sen så går två stycken förbi och går in i barnens sovrum. Och jag var inte med in där då, men det fick jag berättat sen av mina kollegor att där i sängen sitter de här två bröderna och håller om varandra, vakna. Mm. Nu blir jag lite rörd.
Sorgligt.
Ja, jättetragiskt. Och så tittar de liksom, inkommer i rummet då två stycken insatsklädda poliser, svartklädda, du vet, glasögon, huvud, Nomex-huvor, hjälm. Ser ju inte nå, det är inte jultomten liksom.
Nej.
Men bra killar liksom som bara säger hejsan grabbar, det är ingen fara, det är polisen. Och då säger storebror, det första han säger, vad bra att ni kommer, vi har väntat på er. Och så tar de dem i handen och famnen och så bär ner dem, bär ut dem. Och vi står fortfarande utanför dörren till det andra sovrummet där vi tror pappan är då. Mm. Men vi säkrar grabbarna och de blir bortforslade hem till mamman då, som var hos grannen. Och då bullar vi upp för att gå in i... Ja, vi har kollat alla rum nu. Han är, vi har inte sett honom någon annanstans. Han måste vara här så... Öppnar dörren sakta. Ja då, han ligger på mage och sover. Jag kommer ihåg den här synen så väl. Han ligger på mage och sover. Bredvid honom ligger ett hagelgevär. Så jag liksom säkrar honom och står kvar i dörröppningen. Kollegan går förbi mig bakom, fram till sängen. Han har fria händer och sen så nickar vi. Och sen så ja, övermannar han honom och talar om tydligt vilka vi är. Och sen så, och jag går fram och tar geväret och flyttar på det. Och ja, bojar honom och, där och paketerar honom ordentligt. Och han är jätteupprörd och förbannad direkt.
Oh, okay.
Aggressiv, helt obegripligt. Men han var ju inte vid sina sinnens fulla bruk.
Ja, oh, just det.
Och jag kommer ihåg väl, för det fick jag berätta vid rättegången också, att det här geväret som låg bredvid honom där, det var ett hagelgevär, dubbelpipigt. Det var laddat och osäkrat.
Oj.
Och där ligger han liksom på fyllan och så. Han kunde ju hur lätt som helst råka dra av ett skott i huvudet på sig själv liksom, av misstag. Mm.
Eller kanske också mot någon av sina söner. Om
ja, eller haft... vem eller vad som helst. Liksom. Mm. Så det var ju bara Guds försyn att ingen blev allvarligt skadad den här kvällen.
Just det.
Fysiskt i alla fall.
Vad gör ni efter en sån här händelse då?
Nej, det är väl som en del andra har sagt här hos dig, att vid den tiden så var det ingen... Det var inte så att man satt i grupp och det kom en speciell handledare och pratade med oss. Vi var ju nöjda för vi hade ju löst det jäkligt bra.
Mm.
Och som jag sa, ingen skadad och alla hela och rena. Klart att de mådde jättedåligt, alla inblandade.
Mm.
Men vi var mer... Man var bara tuff och det här, bra jobbat, lite high five ungefär. Och,
ja.
Diskade av det där, åkte in och skrev av sig och... Mm. Det tog väl nästan hela natten det här.
Ja.
Men det gäller ju att dokumentera och skriva något också. Så att det kan bli någonting sen i förlängningen.
Men jag tänker nu, när jag frågade dig om du ville vara gäst hos mig, så sa, har du någon? Ja, det kommer upp en historia nu. Vad är anledningen? För du har gjort många, många ingripanden under din år som polis. Vad är anledningen till att just den här historien dyker upp hos dig?
Mm. Men efteråt, om jag började där, hade inget problem att sova och jag funderade inte på de här pojkarna. Men vid den tiden, jag hade inga barn själv. Det var inte många i min grupp som hade barn, mer än en eller två kanske. Och man hade inte samma känslomässiga relation till barn på det viset då.
Mm, mm.
Men visst, vi pratade om det här, fy fan. Det var mer vilket jävla svin han var som har sagt så till sina pojkar.
Mm.
För han hade sagt till grabbarna, ja, pappa sa vi var tvungna att sitta i trappan här med honom och så skulle han skjuta när ni kom.
Mm.
Och vi skulle sitta där med honom. Och det var mer att vi tyckte att han var ett jävla svin som hade sagt så till sina barn.
Just det.
Men nu senare i livet, när jag har reflekterat, så har jag tänkt bara, men gud, de där pojkarna, vilket trauma.
Mm.
Hur kom de igenom det? Hur kom den familjen igenom det? Vad hände dem? Mamman, pappan, för han mådde ju jättedåligt uppenbarligen av missbruk och annat.
Får man någon återkoppling?
Nej, det får man inte. Och det är ingenting som man följer upp själv heller.
Nej.
Det vet du i dina case. Många har du låst in liksom och vet hur det gick för dem.
Nej, precis.
Det skulle inte vara görligt att följa upp allt.
Nej.
Men i det här fallet så har jag funderat på...
Och inte... är man mottaglig att följa upp alla såna här situationer när det har varit lägenhetsbråk och barn som har råkat illa? Är man liksom, kan man göra det? Är det?
Jag tror inte ens det är praktiskt möjligt.
Nej.
Alltså. Det är väl därför vi har olika funktioner i samhället som ska hjälpa till då. Men, och alla kanske inte lämpar att följa upp det heller.
Nej.
Tror jag. Nej. Men nej, jag vet, vad skulle jag sagt om jag skulle träffat dem igen? Liksom?
Nej, jag vet inte.
Det känns inte relevant. Nej. Men jag är allmänt nyfiken på hur det gick för den familjen.
Jag förstår.
De pojkarna idag då, de är ju 25 bast.
Precis.
Vad hände?
Vad hände med dem?
Jag hoppas det går bra.
Ja.
Jag var och vittnade i rättegången sen. Jag var nog bara jag som fick vittna. För det var ju liksom ingen mening att släppa dit alla andra också.
Nej.
Jag vet att han fick faktiskt fängelsedom, i alla fall i tingsrätten. Och det är ganska ovanligt för, ja, vad var det då, misshandel. Och det blev ju ett olaga hot eftersom han hade sagt att han skulle skjuta några poliser och så vidare. Ja, så gjorde han ju motstånd mot oss, vilket är helt obegripligt. Liksom. Mm. Det var ju liksom ganska dödfött.
Ja.
Men man har ändå funderat på, sen så nu, jag såg ju inte de här pojkarna mer än... när de bars ut därifrån. Men jag har ändå sett dem framför mig.
Mm.
Jag menar, Lelle...
Och du har den bilden?
Ja, fast jag inte har sett det. Just. Hur de satt och höll om varandra i sängen. Och så tänker man själv när man har en pojk som har varit i den åldern en gång i tiden.
Mm.
Om han skulle bli utsatt för det, så fruktansvärt. Alltså.
Ja.
Vilket
trauma som...
Och om de ändå inte satt där och grät och var upprörda, då tänkte jag så här, liksom, aha, vad har ni egentligen sett i eran vardag?
Ja, precis.
Om ni inte tyckte det här var hemskt och tokigt.
Mm.
Vilket det var.
Mm, absolut.
Så det är klart att det satte sina spår, men inte så att jag har känt att jag har inte kunnat sova eller legat vaken, inte på den. Mm. Men det är en sån story som jag brukar dra, och det första jag kom på när du frågade var just den här.
Men man kan också förstå, när jag säger man så säger väl jag, men jag tror kanske också lyssnarna med mig När du går upp för trappan, du är först, du är etta, du vet inte vad som väntar, du är välutbildad, ni är rustade för de här situationerna, men man kan inte heller rusta sig helt för sin fysiska reaktion och när man är där i ett skarpt läge.
Nej, jag har aldrig skjutit någon eller mot någon eller ens ett varningsskott trots alla otroliga situationer och länder och tillfällen jag har varit i. Mm. Vilket jag tar som är bra att ha i CV:t.
Det får man säga.
Då bra. Har man löst uppgiften.
Då har man löst det på ett annat sätt. För det är ju den, såklart den yttersta utvägen att ta till så gravt våld som...
Ja, det är det grövsta vi har. Liksom. Men den gången där och då var jag helt inställd på liksom, uppför trappan. Då är det osäkrat och fingret väl lätt på avtryckan. Ja, men kommer han ut här nu? Det är inte tid att skrika polis, stopp, stanna. Liksom. Mm. Vänder någon upp ett vapen mot dig, du vet hur kort tid du har.
Mm.
Och vi hade ju snackat om det. Ja, men om han inte har någonting i händerna och han bara är aggressiv. Ja, men en distraktionsgranat och vi kan övermanna honom på ett annat sätt. Liksom. Mm. Man kan ju inte bara gå och spontant skjuta folk för att de har gjort någonting tidigare.
Nej, det går inte.
Och det är väl för väl det.
Det är väl det. Jag vet sen att tack så jättemycket för den här historien som är både spännande och emotionell där. Så fort det är barn inblandat så blir man ju lite tagen. Sen vet jag att du lämnar piketen och söker dig till, inte helt ovanligt att göra det här hoppet från piketen, för var går du sen?
Men sen sökte jag till Säkerhetspolisens personskydd då, som i vardagsspråk livvakterna,
ja, precis.
Det 2003 började jag deras utbildning då på 10 veckor.
Hur var det att vara livvakt då?
Ja, men då tyckte jag att det här är ju det bästa jobbet man kan ha som polis.
Du kanske får berätta nu så här tillbaks i tiden vem som, eller vilka som var dina skyddspersoner.
Ja, i mitt fall så är det okej, därför att det har varit så mycket bilder och filmsnuttar som jag jobbar med kungafamiljen och främst kronprinsessan och hennes syskon.
Just det.
Och så småningom då prins Daniel också.
Jag kommer ihåg, jag har sett dig på TV där i bakgrunden och så har jag sagt sådär, honom känner jag, den där livvakten känner jag.
Ja, min svärmor hade många bilder från Svensk Damtidning hon kom med också, så det var svårt att ducka där.
Ja. Men du var alltså en av dem med en sån där liten plastgrej i örat som tittade åt alla håll och sådär.
Ja, flackande blick, läste människor.
Men är det så då att man är livvakt åt kungafamiljen eller åt någon annan, så följer man med där dit de åker helt enkelt?
Ja, generellt sett. Det beror på hur mycket skydd de har och vad det är för hotbild. Det kan ju se olika ut, men i vissa funktioner i svenska centrala ledningen så är det att de har det jämnt med sig överallt. Mm. Även om de ska gå ut och köpa en liter mjölk bara, eller om de ska åka på semester eller ett offentligt framträdande. Så är vi med någonstans, stackarna.
Ja, precis. Tiden går här när man har roligt.
Så där var jag i 7 år.
Ja.
Och avslutade väl med bröllopet och bröllopsresan för kronprinsessparet här.
Och nu vet jag att du gör någonting helt annat. Varför slutade du som polis?
Nej, men som du hör så har jag ju varit ungefär 7-8 år på varje ställe. Mm. Norrmalm, piketen, Säpo. Det kanske är Jannes tid att göra något annat sen. Så att jag inte blir den här bittra gamla farbrorn som
just
tyckte det var bättre förr.
Just det.
Och så vill jag lära mig mer och nytt och utvecklas. Ja, nyfiken. Så jag bestämde mig för att jag ska testa på den civila världen. Det finns ingen som mig där ute, tyckte jag. Det måste ju vara någon som vill köpa mina tjänster.
Ja, för du sa nämligen till mig här innan vi gick in och pratade, så att jag har världens bästa jobb nu. Så du har sagt det många gånger i ditt liv.
Ja, jag har sagt världens bästa bara.
Eller sa du inte, men du har det bästa jobb, eller vad sa du? Det som du har sagt här tidigare.
Ja. Ja, men det här är det bästa,
det här är det bästa jobbet man kan ha.
Ja. Och nu har jag ju det.
Ja, berätta, vad är det som är så?
Ja, men jag är säkerhetsansvarig i fotbollslandslaget, herrlandslaget.
Ja.
Sen 4,5 år.
Just.
Så jag är med det gänget när de är samlade. Det är inget heltidsjobb,
nej,
men det är när spelarna är med, då är jag med. Så jag bor med dem, reser med dem. Det är jag som räknar in dem i bussen, planet, att...
Det är inte så upprop Lindelöf och så får de räcka upp handen så här i bussen som man gjorde själv när man spelade.
Nej, jag vet var alla brukar sitta, så jag räknar och så, ah, det fattas någon. Ja, det brukar vara samma som fattas.
Ja, vem är det som fattas då?
Det får du inte räkna.
Jag misstänkte att jag skulle få det svaret faktiskt, men jag försökte.
Ja, nej, och ja, men jag har hand om administration där liksom. Mm. Transporter och bagage och pass och allt som inte har med det sportsliga att göra.
Jag förstår.
Så men jag sitter med på bänken, det är helt otroligt.
Så du var alltså med, får man fråga om, var du med på San Siro?
Jag var med på San Siro.
Kunde du hålla tjänstemin och inte vara nervös?
När slutsignalen gick, nej.
Men innan gick det bra?
Ja, jag försökte. Det var hemskt.
Det måste ju ha varit fantastiskt att få vara med om en sån...
Bästa upplevelsen i livet som inte har med familjen att göra.
Just det.
Det är svårt att sätta ord på det. Det var en magisk upplevelse. Grabbarna gjorde en sån... bragd, kämpainsats som inte är av denna världen. Ni såg det säkert på tv eller hörde det på radion. Det är bra. Så nej, där sprack tjänsteminnen när slutsignalen gick och så flög upp och skrek lite. Vi kramades lite, några stycken, och sen så fick jag kliva in i jobbet igen, för sen haglade det in flaskor och föremål mot...
Ja, det var så.
Ja, men
de kastade ju på fel lag, kan man tycka. Alltså, det var väl italienarna som inte hade vunnit. Vi gjorde väl, svenska landslaget gjorde ju bara det de var satta att göra. Att,
men det är klart att alla inte sympatiserade med oss. Nej, men det gick bra, det var ingen som... Jag pratade med grabbarna, gå inte för nära linjen nu och provocera inte, fira, men det gick bra, det hände inget. Jag kan förstå deras otroliga besvikelse. Jag har bara svårt att förstå att man kastar saker mot andra människor som man inte känner.
Så då innebär det att det bär av mot Ryssland i sommar då?
Ja, planeringen är full gång.
Ja,
vi har ju varit en sväng i Ryssland nu här om veckan på lottning och lite rek. Sen så blir det någon månad minst i sommar då. Vem vet hur långt det här gänget kan gå?
Nej, väldigt spännande. Jag brukar runda av med en rekommendation från min gäst när det kommer till polisfilm. Och jag har faktiskt klurat på en liten specialfråga till dig, Janne. Och vi får se om du kan... Jag skulle vilja ha ett förslag på en bästa livvaktsfilmen, eftersom du har jobbat som livvakt åt kungafamiljen, och då, så kanske då kan du rekommendera någon livvaktsfilm.
Alla kommer ju tänka Bodyguard och Kevin Costner, va?
Just det.
Ja. Den kanske inte är så nära det jag har jobbat med eller så där, men det finns en... Inte för att det är någon, den är inte topp 10 film så, men du frågar specifikt om...
Ja, den är nischad.
Ja, då får det nog bli In the Line of Fire i skottlinjen med Clint Eastwood. Han är Secret Service-agent och ska skydda presidenten.
Aha.
Och precis nu kommer jag på vad ondingen heter, John Malkovich.
The bad guy.
Bad guy. Riktigt spännande.
Men den har jag nog sett faktiskt.
Gammal.
Ja, men Clint Eastwood är ändå Clint Eastwood.
Alltid, eller hur?
Eller hur? Den tycker jag vi skickar iväg till våra lyssnare som en favorit livvaktsfilm. Stort tack, Janne, för att du var med och delade med dig av din historia under din tid på piketpolisen på Norrmalm i Stockholm. Och ha en fortsatt jättetrevlig dag.
Tack till sen.
Tack. Tack så jättemycket för att du lyssnade på ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack. Snutsnack finns på Facebook under namnet Snutsnack. Och mig, Hasse Brontén, hittar du på sociala medier, Twitter, Instagram och Facebook under mitt namn, Hasse Brontén. Ha det jättebra tills vi hörs nästa gång.